Et hvem som fikk ordet, eller hva som det er Guds ord. Men vi kanskje opplevde flere stykker under gårdagen at det kan være et ord som behøves i vår situasjon just nå, men ikke bare just nå. Så jeg återkommer til dette ordet. Jeg vil først og fremst måle et perspektiv her om någonting annat som jeg tror då gjør en bra grund för det här som Anders redan också delade lite grann om kärleken. Jag kallar det här predikan kärleken sammanhållande band. Det står faktiskt i Guds ord att det är så. När man läser Bibeln och när man vet någonting om kyrkohistorien så kan man lätt konstatera att väldigt mycket av det som Gud har gjort på jorden och som församlingen så att säga har gjort, om jag säger så, eller Gud har gjort genom församlingen, har för det mesta varit av en temporär karaktär. Det har aldrig hittills någonstans i historien och på jorden hänt att det som Gud gjorde varade länge än en väldigt kort och begränsad period. Och när man ser på Guds ord så vet ni att ordet talar, jag ska nämna igen den där frasen som jag ibland nämner, att Bibeln talar om någonting som kallas i teologi för progressiv uppenbarelse. Det vill säga att det som Gud gör uppenbaras i ett större och större mått och kommer att kulminera enligt den här boken i att Guds rike bryter fram på jorden och Guds härlighet uppfyller hela hans skapelse. Det här tror vi på, eller? Okej. Okay. Så, då tror jag det är viktigt att förstå det därför att om vi förstår tider vi lever i så förstår vi också vad vi borde göra. Det står skrivet så i första krönikaboken 12 och 32 tror jag när det talas om Gissakars söner som hade profetisk ande. Nu vill jag läsa bara det här enkla faktum som jag nämnde här. Att väldigt mycket av det här som har hänt hittills har varit av temporär karaktär. Jag menar bara vi som är lite äldre idag vet att minst, låt säga, ja, jag kan inte säga något nummer, någon siffra. Men några väckelser, några förnyelser har vi upplevt, eller hur? Under vår livstid. Några har varit 10 år, några 20, några 50 kanske högst, men vanligtvis så rinner det ut på något sätt. Och frågan är varför det gör det. Och frågan är hur gör Gud något bestående på jorden? Vad är det som är avgörande för att det som Gud vill göra och gör ska bestå länge än bara en kort tid? Först läser jag från Jesaja 63, eller 60, ja men det är 63, och vers 18. Och då står det skrivet så här, och det är intressant att läsa kanske verser innan. Israels folk är helt enkelt desperat. De förstår att de har gått ifrån Gud. Men de åkallar honom i vers 16 och säger de, du är ju dock vår fader. Och vår förlossare av evighet och så vidare och så vidare. Och då ser de, det är intressant där, vers 17 innan jag kommer till 18. Varför, o Herre, låter du oss gå vilse från dina vägar och förhärdar våra hjärtan så att vi ej fruktar dig? Gode tid. Är det möjligt att Gud gör det här? Att det är Gud som förhärdar sitt folks hjärta och att det är Gud som leder sitt folk vilse? Det är omöjligt. Vänd tillbaka för dina tjänarens skull, för din arvedels stammars skull. Jag tror att det här är en kommentar i bönen som Guds folk ger, för att de är desperata, de vet inte längre var de ska vända sig till så att säga och kommer till sist tillbaka till Gud. Och då ser profeten så här, endast helt kort tid fick ditt heliga folk behålla sin besittning. Våra ovänner trampade ner din helgedom och det så vi och så vidare och så vidare. Så de erkänner här att Guds folk kunde inte behålla Guds verk bland dem en längre tid. I andra Korintierbrevet, för att inte tycka att det är bara värdelöst alltihopa med de här förnyelserna och väckelserna. Andra Korintierbrevet kapitel 3 så säger Guds ord så här. att det finns en viss härlighet i de här temporära uppenbarelser och saker. Och det finns i vers 11 beskrivet så här: till om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? Om man skulle ta bara och nämna olika rörelser, att inte nämna dem vid namn, så har varje kristen rörelse kommit med ett mått av uppenbarelse i historien. Men det intressanta är att det är sällan någon rörelse behåller den härligheten hela tiden. Utan det bleknar, det försvinner. Och då säger Paulus här: tänk om en förnyelse som var temporär kunde komma med sån härlighet. Vilket mått av härlighet kommer inte att uppenbaras i det som Gud gör och det blir bestående? Och vi kommer att se också vad den härligheten består av, eller vad som är huvudfaktorn för att den ska bestå. Hebreerbrevet 12:27. Med jämna mellanrum så sker det i historien att Gud tillåter detta som står skrivet här. 26 och 27. Hebreerbrevet 12. Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat en sista gång. En sista gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Orden en sista gång visar att det som då vacklar är skapat och ska försvinna, för att det som inte vacklar ska bestå. Okej, låt mig få säga så här. Jag tror att vi lever i en tid då den här texten håller på att ske. Gud ännu en gång, men det här är gången för sista gången, skakar allt vad som ska skakas. Och så står det skrivet här: för att det som har blivit skapat och kan vackla ska förgås. Då tänker jag så här: vad är det som vacklar när Gud skakar? Är det det som Gud gör? Nej, det som Gud gör, det vacklar inte. Så det måste vara så här, att allt detta som Guds verk på jorden ibland är, faktiskt faktum är att Guds verk på jorden är väldigt blandat av det gudomliga och det mänskliga. Och då måste Gud någon gång skaka den blandningen för att det ska stå klart vad som är hans verk och vad som är människoverk. Och jag är övertygad att vi lever i en tid då allt vad människoverk är blandat med Guds verk kommer att skakas och försvinna. Och till sist kommer det att vara ett rent Guds verk. Inte 100%, men mycket mer än det är idag. Så på något sätt tillåter Gud det här ske, för att det är som en typ av en filter som filtrerar. Jag menar, hur många av oss sitter inte här idag och vi har varit med om lite olika grejer och varit då förvirrade. Det där är verkligen Gud som de säger att nu gör Gud något. Är det verkligen Gud? Har ni frågat den frågan någon gång, va? Och det finns faktiskt en dimension i Guds verk där den förvirringen inte är så stark och tydlig. Och glöm inte där. Allt vad som sker på jorden, det finns två parallella processer. Det ena är det vad människan gör utan Gud, och det andra är vad människan gör tillsammans med Gud. Och det typiska som fienden gör för att störa Guds arbete, det är att skapa förvirring. Första gången när människan ville bygga åt sig sitt namn eller ett namn, det var Babylons bygge. Och Babylon betyder faktiskt förvirring genom blandning. Nu, vänner, lyssna. Det där Babylon, Babeltornet, har inte lyckats då. Det har inte lyckats då därför att Gud ville inte tillåta det, även om de hade ett och samma språk, men de hade onda syften med vad de ville göra. Det där Babeltornet försöker byggas idag också. På vilket sätt? På samma sätt, genom blandning. Och blanda olika religioner, blanda olika saker för att förvirra mänskligheten och för att ta bort, jag kommer att återkomma till det här, för att ta bort Jesu unika position i medlarskapet mellan himmel och jord. Det är syftet med all detta som sker. Och det kan ske även i Guds namn faktiskt. Okej, så ni ser att jag är helt lugn när jag ser det här, eller hur? Gud Det som Gud gjør, det er bestående, even om det ser lite ut. Det er bestående. Og da vil jeg lese bare i 1. Samuels boken, kapitel 2, og vers 35, så bare plocka en liten vers. Det finns hur mycket verser som helst av det här slaget i Bibeln. Jag vill bara ta ett tidsperspektiv här. Men också samma dag, Gud talar här till Elis som tolererade hans söners liv och som helt enkelt just genom att blanda heligt och oheligt let Guds namn bli smedad. Och då säger han så här: men jag ska låta en präst framträda åt mig som blir bestående. En som handlar efter vad som är i mitt hjärta och i min själ. Åt honom ska jag bygga ett hus som blir bestående. Om man tar det här profetiska ordets uppfyllelse väldigt tydligt. Första uppfyllelsen så uppfylldes det i David när han var kung. Och det står i Psaltaren 132 tror jag. Att när David ville bygga ett hus åt Herren så säger Herren: det är inte du som ska bygga ett hus åt mig. Det är jag som ska bygga ett hus åt dig. Och det är det här som är så otroligt viktigt. Vi kan aldrig bygga åt Gud någonting som är bestående. Vi måste lära oss att där Gud gör någonting, som, då är det bestående och då är allt kött tyst. Om jag uttrycker så. Så illa jag pratade om. Vet ni vad, jag fick det här kanske inte direkt att göra med vad jag predikar om. Men jag vill säga en tanke som kom till mig när vi pratade här om dagen. Min fru och jag om vissa saker. Just om det här att vad stör Gud mest? Hör nu och häpna vad jag ska säga. Jag hoppas att jag inte är ute och cyklar. Det värsta synden som människa gör är mindre farlig än minsta försök att lägga sina händer på det vad Gud gör. Okej? Det värsta synden jag kan göra som en fallen människa, den är lättare förlåten än mitt försök att sätta mina händer på Guds verk, ta ära åt mig och säga att det som Gud gör är också mitt verk. Det är därför Osa dog vid arken. Vet ni varför? Därför att i det ögonblicket, när jag syndar, så gör jag det som jag kan göra som människa, höll jag på att säga. Det är del av min natur. Men när jag som syndare, som är förlåten även, vill ta ära från det verket som Gud gör, då vill jag göra mig till Gud. Och det är den synden som är värre än alla andra. Är ni med? Bara parentes. Så syskon, det som kommer att karakterisera det verket som Gud gör i den här tiden på jorden, det är en Guds fruktan bland dem som använder sina gåvor, så ingen av oss kommer att få tanke att lyfta upp sitt namn på någon nivå. Okej, det var bara parentes. Så Gud säger så här, att han vill bygga något bestående. I Johannes 15 och vers 16 så säger Jesus till sina lärjungar så här: det är inte ni som har utvalt mig. Det är jag som har utvalt er. Och jag har utvalt er för att ni ska bära en frukt som varar i 15 år. Och sen ruttnar det. Eller hur? Nej. Han säger: jag har utvalt er för att ni ska bära frukt som består. Då kan man fråga sig på en gång: är det möjligt att behålla Guds härlighet i Skogakyrkan? Om Gud skulle komma över oss nu denna stund och härligheten blir tydlig och vi alla blir saliga och fyllda med Guds ande och jag vet inte. Är det möjligt att uppehålla där i 50, 60, 70, 80 nästa år? Knappast. Men vad är det vi ska behålla då? Vad är härlighetens själva ingrediens? Viktigaste ingrediens. Okej. Då skulle jag vilja bara gå vidare och se så här. När Gud bygger, det här är vad Guds arbete består av. Först. Jesus, även av dessa självklara grejer, jag blir eld och lågor när jag läser dessa verser. Och jag till exempel läste där versen som jag ska läsa nu i morse. Jag såg aldrig vad som står där. Tro mig. Och lyssna på vilken vers det är. Första Korinthierbrevet 3 och 11. Kan någon utan till? Ja, så är det när man läser Dagens Nyheter på morgonen. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. Okej, nu talar vi om Guds bestående arbete. Ingen kan lägga en annan grund än den, och så kom det här ordet i morse framför mina ögon väldigt starkt, som redan finns. Syskon, låt mig få säga en sak. Vi lever i en värld då olika kristna institutioner världen över, inte bara kristna institutioner utan religiösa institutioner, bemöder sig med att skapa en allmän världsreligion. Man talar väldigt mycket om olika religioner och försöker hitta åtminstone den minsta gemensamma faktorn för att vi ska kunna umgås. Okej, vad säger ordet här? Ordet säger att ingen kan lägga en annan grund. Så varför bemöder vi oss att hitta någon gemensam grund? Den finns redan. Ja, men vänta nu, kära någon. Den är exklusiv. Ja, men självklart är den exklusiv. Gud har lagt den. Och så står det skrivet. Ingen annan kan lägga en annan grund. För att den grunden vi ska bygga på, något bestående, den finns redan. Och den är i Jesu Kristi person och i hans verk. Det är inte om vi alla talar i tungor eller om vi döps med 170 liter vatten eller med 3 deciliter vatten. De är viktiga grejer, då får vi läsa vad han har sagt om de saker. Men grunden är redan där. Då talar vi om nästa fas i ett bestående verk som Gud gör. Nästa fas är vers 12. På den grunden kan man bygga. Okej, vänner. På den grunden kan man bygga. Och då kommer det här som är också viktigt. Man kan bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Okej, här har vi igen två begrepp. Någonting som består och någonting som har varit härligt men har försvunnit och brunnit bort. Okej, då går vi vidare till det här är byggnadsmaterial som vi ska bygga. Och då vill jag komma till det viktigaste när vi bygger någonting. Och nu kommer jag till det här som både Claes och Anders har nämnt. Men inte just den texten. Innan den texten ska jag läsa från Kolosserbrevet. Låt mig få se nu. Kolosserbrevet 3 och 14. Nu, vänner, låt mig få se det. Även om vi bygger med guld, silver och ädelstenar, så är inte ens detta viktigast. Det finns något som är viktigare. Det är hur man bygger med det materialet man bygger. Man kan faktiskt ta en guldklump, en sten, och väggen går så här och jag säger jag vill sätta den så, just här. Då är det fel, även om det är guld. Eller hur? Då står i Kolosserbrevet 3 och 14 så här. Men över allt detta, hur vi bygger, vad vi bygger med, eller vad vi bygger med, över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Okej, här är min poäng. Mitt i predikan, det kommer i slutet också. Oberoende vad vi bygger, hur vi bygger. Om kärleken inte är själva cementfaktorn så kommer det inte att bestå. vilken uppenbarelse, va? Som att vi aldrig hör det här. Men det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Låt mig få säga bara enkelt. Bara det lilla jag vet, utifrån det lilla perspektivet jag har i livet, så har jag sett att varje förnyelse har splittrats, gått under, avtagit på grund av en enda sak. Kärlekslöshet. Då så. Då går vi till den här texten i Filipperbrevet. Och jag läser den igen. Och jag kommer att nämna precis samma ord som nämndes, kanske lite mindre och lite mer än Anders sa. Jag läser från vers 8 till och med 11 faktiskt. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och står rena. Okej, okay. Jag vill ta fram tre aspekter här. Det ena är att det liksom kärleken här ger oss förmåga i tre livets väldigt viktiga aspekter. Det första är att den ger oss, här står det skrivet, att vi ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Och i en annan översättning, jag ska faktiskt ta till hjälp det här, många översättningar här, och läsa härifrån. Och därför de ger lite olika vinklingar på det. Jag läser alla. 1917 Åkesson, Gerts, Hedegård, Levande Bibeln och 91. Okej? Okay? Och därom ber jag att eder kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och förstånd i allt, så att ni kan döma av vad som rättast är. Nu går vi till, jag hoppar till Gerts. Ja, okej, låt läsa Åkesson, vad ska han då bli underlägsen här? Och detta ber jag att eder kärlek må allt mer och mer överflöda i kunskap och all varser blivning, så att ni må pröva det utmärkta på det att ni må vara rena och så vidare. Och min bön, det är Gerts, och min bön är att er kärlek ska bli mer och mer överflödande i kunskap och moget omdöme. Med den rätta blicken för vad som är väsentligt. Jag gillar den här. Moget omdöme med den rätta blicken vad som är väsentligt. Nu går vi till Edergård. Och det är min bön att er kärlek mer och mer ska växa till i insikt och omdömes förmåga, så att ni kan bedöma vad som har något verkligt betydelse. Kära Gud, vilka bra vinklar, eller hur? Nu går vi till Levande Bibeln. Jag ber att ni ska få en allt större kärlek till era medmänniskor, att ni samtidigt ska förstå att växa i andlig kunskap och insikt. Jag önskar nämligen att ni alltid klar se ska ske skillnad mellan rätt och orätt. Och då kommer vi till åtgärder som vi läste här. Och min bön är att er kärlek ska ständigt växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Okej. Okay. Det som jag vill börja med det här först med kunskap. Och Anders nämnde redan det lite i inledning. Kunskap, håller ni med om påståendet att kunskapen är en av de största och viktigaste avgudar i vår moderna värld? Okej, okay. Jag tänkte bara på några. Kunskap, njutning, rikedom och så vidare. Men kunskapen är faktiskt en av de ledande. Hela vetenskap bygger på det att de tror att de vet någonting. Jag fick e-mail av Mats Molén uppe i Umeå, och ni vet vem det är, som har den där skapelsemuseum. Och nu har lokaltidningen i Umeå gjort narr av hans museum och säger att det är ovärdigt en stad att ha en sån museum. För det är inte indoktrinering av barnen, medan de har fakta vad som hände för 3,5 miljarder år sedan. Fantastiskt. Men kunskapen är någonting som är faktiskt väldigt bekymrande. Predikaren säger, jag citerar fritt, att när man har mycket kunskap, man får faktiskt problem. Och är det inte så att vår värld får mer och mer problem ju mer vi vet? Vi har vetat för några, kanske 1000 år sedan knappast vad en atom var. Nu vet vi vad en atom var och nu plötsligt finns något ännu mindre. Och vi vet inte varifrån det är. Och ju mer kunskap desto mer bekymmer. Men det som är kunskapens farligaste sida som vi som troende behöver också vara medvetna om, det är det som första Korintierbrevet 8 och 1 säger. Och första Korintierbrevet 8 och 1 säger så här. Men kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är kärleken. Okej, vänner. Jag vet att barndopet är inte rätt. Är någon annan som vet det? Hallå? Jo. Jag tror mig i alla fall veta det. Jag tror också vet att tungotalet är ganska naturlig konsekvens av andlig uppfyllelse, andens uppfyllelse. Jag vet det erfarenhetsmässigt och jag vet det för att när jag läser Bibeln så ser jag att det händer oftast precis så. Jag vet det. Jag vet mycket mera och du vet mycket mer än jag vet. Och börjar vi vår gemenskap genom att diskutera vad vi vet så kommer vi att splittras förr eller senare. Det gjorde våra förfäder. Okej. Så kunskapen kan lätt blåsa upp. Det som bygger upp är kärleken. Men det finns en kunskap som även Gud vill att vi ska ha och eftersträva. Jeremia 9, 23 och 24. Så säger Herren, den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig. Att jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Till sådana har jag behag. Jag frågade den här frågan 2 miljoner gånger från den här predikstolen. Och jag vill fråga ännu en gång. Varför betonar dagens bibelskolor i stort sett överallt så mycket den aspekten av kunskap som inte betyder så mycket inför Gud? Varför? Jo, därför att vi är drabbade av världens väsende. Vad spelar det för roll att jag vet vad som hände för 3000 år sedan och jag kan grekiska och hebreiska och jag vet inte vad och jag kan allt möjligt? Om jag inte känner honom som är Gud. Nu vill inte jag sätta de två aspekter i kontrast till varandra. Gud är mitt vittne att jag vill inte göra det. Det var en gång en god vän till mig i Serbien frågade mig så här. Han har hört mig predika om sådana saker och så sa han. Du måste ha varit dålig elev i skolan för att du är så mycket emot det här intellektuella. Först och främst sa jag till honom, jag är inte emot intellektuella. Och sen om vi ska skryta så kan vi gå hem och titta på diplomer så ska du se hur jag var. Va, i hela världen ska jag med de papper. Jag fick en diplom faktiskt för inte så länge sedan i teologisk bemärkelse och jag rev sönder den. Vad ska jag med den? Ska Jesus bli imponerad att framför min namn står doktor Stojan Gajitski? Primarius, glorius... Jag vet inte vad. Sen tack och lov för dem som har tagit det och behållit sina fötter på jorden. Okej, så det finns ett kunskap som Anders sa också. Den kunskapen som är av Gud och om Gud, den faktiskt förenar sig med kärleken på vägen. Därför att om jag lär känna någon eller tvärtom. Lyssna, det var någon man som sa så här. Du älskar mig, hör på det här. Egentligen absurda påståendet. En man sa så här. Du älskar mig. Det betyder att du vet allt om mig. Hallå. Liksom. Men det är faktiskt sant. Vad hjälper dig att älska mig, den delen av mig som jag lyckas sälja till dig utan att du vet ju vem egentligen jag är. Hallå vänner, du älskar mig, det betyder att du vet allt om mig. Med andra ord, om vi vänder på kakan, du vet allt om mig och det är därför du har så jobbigt att älska mig. Jag vet inte om jag nämnde detta tidigare, troligtvis finns knappast något som inte vet om oss två nya. Jag minns en gång när vi gick igenom en period när Soila berättade så mycket för mig om saker, olika saker, och jag för henne om. Och jag blev så galen en gång och jag sa, jag kan inte, jag vill inte veta allt. Och då viskade Gud till mig och sa, jag vet allt om dig och jag älskar dig ändå, så varsågod och gör samma sak. Och så tänkte jag, kan inte du ge mig någon annan som ett liksom? Och idag ju mer jag lär känna henne, desto mer tror jag och hoppas jag att jag älskar henne. Så det går precis som Anders sa, någonstans förenas. Så det finns en kunskap som Gud har behag till. I första Korinthierbrevet 1:21 eller 1:21-29 så talar Bibeln om det här att Gud valde inte det som är klokt efter världens mått. Gud valde det som är klokt i hans ögon, och så säger Guds ord så här. I och med att Guds dårskap är starkare än världens visdom, så valde Gud det som ingenting är i Guds ögon, i världens ögon, för att om inte att göra det som världen skryter med. Okej, då går vi vidare. Kärleken ger oss kunskap på rätt sätt, och så ger kärleken oss insikt. Och jag vill sätta de här två aspekter till en och samma punkt. Insikt och urskiljning. Jesaja 11:3. Då står det om Jesus i den där messianiska profetiska texten om honom. Det står skrivet om honom så här. 11:3. Han ska ha sitt välbehag i Herrens fruktan. Och han ska inte döma efter som ögonen ser eller skipa lag efter som öronen hör. Han ska inte döma efter vad ögonen ser och inte skipa lag efter vad öronen hör. Ja, men hur ska han göra då? Troligtvis har han en annan insikt. Syskon, ni minns när Gud skulle välja kungen efter Saul. Och när han skickade Samuel till Jesajs familj, ni minns hur det gick till. Samuel säger, okej, låt dina söner gå här framför mig. Kommer den äldsta, den snyggaste, den finaste, den starkaste. Samuel säger i sitt hjärta, det är han. Jag blir förödmjukad när jag tänker på det här. Det är inte vem som helst. Det var inte jag som stod där. Det var Samuel, en av Bibelns största profeter. Han blir så imponerad av det yttre så att han missar att urskilja vad som är Gud och vad som är mänskligt. Och Herren säger till honom, Samuel, du ser på det som är för ögonen, men jag ser till hjärtat. Jesus bedömde aldrig efter att ögonen såg och vad öronen hörde. När han såg den där prostituerade kvinnan som alla vise män av denna värld dömde ut och sa hon är ovärdig, så såg han någonting. Därför att kärleken har ögon som ser djupare än det utseendet ger. Han såg hjärtat av guld i det där horan. Så han såg någonting som inget annat kunde bedöma henne på samma sätt. Det är den insikten, det är den urskiljningen som kärleken ger. Ingen kunskap, ingenting kan ge detta. Det enda som kan ge detta, det är agape, Guds egen kärlek. Den insikten hade Jesus att lyssna när han mötte folk som kunde liksom bara glänsa med allt vad de var i det yttre. Lyssna vad han säger till dem i Johannes 5:42. Han diskuterar med ledarna av den tiden. Och så säger han så här. Jag vittnar om livet och ni letar efter det eviga livet i skrifterna. Just dessa vittnar om mig, säger han i vers 39. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha. Men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Vänner, allvarliga grejer. Djupet i insikten och urskiljningen. Jesus bemöts av människor som är officiella ledare för det religiösa livet i Israel. Allihopa med titlar och diplomer och allt annat, positioner och allt annat. Och de kan språket, de kan allt. Men han ser mer än det. Han dömer inte efter vad han ser och efter vad han hör. Han går rakt in i hjärtat. Och så säger han, urskiljningen som jag har från min fader visar att trots allt kunskap ni har om det, om den boken, så har ni ingen kärlek till Gud. Vad var skillnaden? Vad var skiljelinjen? Det var kärlek. Det var kärlek. Okej. Okay. Så insikten och urskiljningen går tillsammans. Minns ni första konungaboken? Det minns inte ni, men det minns jag faktiskt. Det var min första predikan här. Efter att ni har velat testa mig om ni ska ta emot mig här eller inte. Jag minns den väldigt bra. Jag stod, predikstolen var, jo, men det var här, ja. Okej. Salomon, vet ni vad han bad för bön? 3:9. Så ge nu din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan vara dömare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Men när jag talar mycket där om det här, därför att vi lever i en tid och vi måste urskilja. Och vi måste göra det, men vi måste göra det i kärlekens anda. Då går han, Salomo, då kommer de där två kvinnor, ni vet allt. Och ena säger det är mitt barn och andra säger nej, det är inte ditt, det är mitt. Då sa kungen, vers 23, den ena säger den som lever är min son och din son är den som är död. Och så vidare och så vidare, och då säger han så här. I vers 23, eller 24. Då sa det, därefter sa kungen, ta hit ett svärd. Och när man hade burit fram svärdet till kungen, sa kungen, hugg det levande barnet i två delar och ge det ena hälften och denna ena och den andra hälften och det andra. Och nu kommer urskiljningen. Men då sa den kvinna, vars son det levande barnet var till kungen, till hennes hjärta upprördes av kärlek till sonen. Hon sa, hör mig Herre, ge henne det levande barnet. Döda det inte. För att kommentera, men det här är inte viktigt. Jag minns att en av mina vänner i den här församlingen när jag predikade. Han bjöd en annan vän, för inte från denna församling. Och sa, kom och lyssna på stan, vi är gamla bekanta. Och efter predikan sa det där killen, det där är gamla saker, det vet vi. Just det sammanhanget som han har varit i då har splittrat Kristi kropp i detta land på ett ganska brutalt sätt. Det är hjärtat som avslöjas. Och hör vad jag säger nu, syskon. Jag är övertygad nu denna morgon mer än igår kväll och igår morse när vi bad tillsammans. Jag är övertygad att vi går genom en period där som, nu citerar jag tror det var, jag vet inte vem sa så här i profetrörelsen för många år sedan. God offends the mind in order to reveal the heart. Och jag är övertygad att vi lever i denna tid. Gud kommer att såra oss i all vår kunskap, alla, för att uppenbara våra hjärtan. Jag är först på listan. Jag predikar inte till andra där. Jag predikar till mig själv. Egentligen predikar ingen här. Det är Guds ord som predikar till oss. Jag är övertygad. Och jag är inte. Jag måste säga att jag tycker inte det är kul. Får jag säga bara en sak. Innan jag åkte till Serbien nu för 10 dagar sedan. såg jag på min hittills jobbigaste resa. Här sitter mitt vittne. Dagen innan jag åkte, jag trodde att jag skulle blivit tokig i mitt huvud. Jag tänkte på en konfliktsituation där jag ligger emellan. Och den är så jobbig, den är så fruktansvärt jobbig, så det är inte värt att kallas för kristet, vad som pågår mellan partnerna som är kristna båda två. Och jag står emellan, jag älskar båda och vet inte vad jag ska göra. Jag är på att bli tokig, de hör inte av sig någon av dem. Jag tänkte, vad ska man tro här? Och vet ni vad? Huvudet gick på en sån varv. Så jag tänkte, nu pallar inte jag mera. För jag gick till Soil och laddade mig i vardagsrummet och sa, nu blir jag tokig snart. För jag vaknade med tankar, jag behövde inte ens försöka tänka på dem. Det bara satte igång. Jag försökte liksom, jag kunde inte ens titta hur Serbien vinner. Då förstår ni hur hög varv det var. Eller hur? Och då, i ett ögonblick, det var med kunskap, det var med huvudet jag försökte få någon lösning i det här. Sen plötsligt kommer en sån mjuk, nästan okänslig nästan, våg av någonting som jag kan se bara en sak. Jag kände igen att Kristi kärlek sa, gå och ring innan du blir tokig. Innan du blir tokig, innan de blir tokiga. Det finns bara en som fröjdas i det här. Ni gråter allihopa, bara en fröjdas, och det är djävulen själv. Och jag gick, tog telefonen, det var mitt i, jag skulle stryka något. Jag tänkte, må det brinna nu? Gode, nej, det må inte brinna, det nästan hände igår både. Och jag kommer till telefonen och ringer till den personen. Och nu när jag träffade personen så sa han, ska jag säga en sak till dig? När du ringde den dagen, det var som att en president ringde till mig. Då sa jag, varför väntade du alla dessa mål? Varför är du så tyst? Hör ni vad jag säger? Om vi håller tysta så kommer fienden att köra över oss så här bara. Men situationen vi lever i, tiden vi lever i, den kommer faktiskt att såra oss i huvudet, men den kommer att uppenbara vad som finns i hjärtat. Hebreerbrevet 5:14, 2-3 verser till och jag slutar. Hebreerbrevet 5:14 säger så här. Det här att urskilja är inte alltid så lätt, eller hur? Men låt mig få säga så här. Om vår urskiljning, vänner, hör på mig. Om vår urskiljning grundas på fakta som vi samlar här, då kommer det att bli babel och förvirring och splittring. Men om kärleken driver oss, då kommer vi att urskilja på rätt sätt. Hebreerbrevet 5:14 säger så här. 13:14. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Och det är rättfärdighet som vi talar om här. Jag vill bara läsa det från igen Filipperbrevet 1 och komma tillbaka till den texten och läsa bara vers också 11. Det står skrivet så här, när jag ber att er kärlek ska ständigt växa, bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Stå rena där och skuldfria på Kristi dag och lyssna nu vad han fortsätter med. Han säger så här, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Okej, igen ett enkelt påstående. Om vi förstår att vår rättfärdighet, både det individuella och det gemensamma, är frukten av Jesu Kristi verk. Vem av oss, oberoende vilket mått av kunskap någon av oss äger, vem av oss har rättighet att höja sig över någon annan? Vem? Det här är frukten av Jesu Kristi verk. Det är en gåva. Den gåvan talar om för oss om två saker. Det ena är att vi är på samma nivå innan vi blivit frälsta. och bekräftar att vi är fortfarande på samma nivå efter att vi har blivit frälsta. Okej, nu går jag till slutet. Vad är då det väsentliga? Paulus säger att ni ska kunna avgöra vad som är väsentligt. Efesebrevet. En recept som består av tre tabletter här. Ena har jag redan läst. Det där är rättfärdigheten som är gåva. Andra är i Efesebrevet 3:19. Ja, egentligen måste man läsa 18 också. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap till hela Guds fullhet uppfyller er. Här har vi ett vapen som är väldigare än kunskap. Som är väldigare till och med den kunskapen som vi tror har fått på ett andligt sätt. Kärleken är den väldigaste. Och nu sista texten. Och vad tror ni, vilken text ska jag läsa nu? Kom igen nu som ni har urskiljning. Första Korintherbrevet 13. Innan jag läser den, lyssna på min tanke nu. Jag vill slå fast och klart här att när jag talar i denna predikan om kärlek så talar inte jag om kärleken på bekostnad av sanningen. Oj, nu har du förstört allt. Så nu vill du påstå också att du har sanningen också. Nej, det har jag inte. Men den finns. Okej? Så. Att inte krångla till för mycket så måste jag läsa tanken jag fick i morse eller igår kväll. Jag kan inte förneka vad kärleken säger, kärleken med stort K, det vill säga Jesus själv och Gud själv. Jag kan inte förneka vad kärleken säger för att kunna vandra med andra i kärleken. Är ni med? Om kärleken som Gud själv är och Jesus själv är säger någonting, då är detta sant. För att vara kärleksfull mot andra och vandra med dem i kärlek, om de kräver av mig att förneka vad kärleken påstår är, då kan inte jag förneka det som kärleken säger är sant. Men jag kan fortfarande älska dem. Har det landat? Och då vill jag lägga en annan tanke som har slagit mig ganska ordentligt för någon vecka sedan. Så här. Allt som försöker ta ifrån eller lägga till Jesu av Gud givna unika position för världens frälsning och för troendets enhet är falsk ekumenik och den falska profetiska anden. En gång till. Allt som tar ifrån eller försöker lägga till Jesu personlighet och hans unika position mellan Gud och människa är falsk ekumenik. Det är falsk profetisk anda och då hjälper det inte hur mycket vi pratar kärlek. För då är det inte kärlekens kärlek. Då är det människans kärlek som inte betyder någonting i Guds ögon. Och då läser jag första Korintherbrevet 13. Vi har talat om att Gud vill bygga något som är bestående. Vers 8. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Till vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. En kommentar innan jag läser vidare. För många år sedan, när vi bodde i forna Jugoslavien, så var en pastor som påstod att tungotalet, profetiska gåvan och allt detta, den finns inte mera. Och han stödde sitt påstående på det här versen. När det fullkomliga kommer, då behövs inte det där andra. Och han var så fullkomlig i sin kärlek så att han ville inte se mig. Och inte några andra som talade i tungor och som profeterade, utan han kallade dem för hundar som skäl. Han har redan kommit in i det fullkomliga. Här är väl signa honom. När jag var barn, ja nu går jag vidare. När jag var barn talade jag som ett barn. Förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min och din och vår kunskap begränsad. Då ska det bli fullständig som Guds kunskap på mig. Men nu består. Vi talar om Guds verk som består. Men nu består dessa tre. Tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Hoppet kommer vi inte behöva när vi kommer till himlen. Tron kommer vi inte behöva, för då ska vi se det som vi tror idag. Men en lever för alltid. Det är kärleken. Syskon, om vi ska bygga i den här lilla församlingen något som består för våra barn och kanske någon generation till. Något som Gud kommer att anse vara värdig att tas i hans bestående verk. Då behöver vi greppa kärleken ännu mer. Jag är först. Jag menar vad jag säger. Fader i himmelen, vi ber våra knä inför dig. Vi har tillbett din son i sången i våra hjärtan och vi vill fortsätta så. Herre, samtidigt vill inte vi lämna tronrummet. Inte så att detta kyrka är tronrummet. Men vi vill inte vända ifrån tronrummet och gå ut bland människor och sen bara konstatera gång på gång hur kärlekslösa vi är. Hur uppblåsta av kunskap vi är. Och hur mycket vi uppskattar vår syn på saker. Herre, precis som Anna Majsa igår på bönemöte, hur ska man veta, det här är så jobbigt, hur ska man veta var din ande börjar och var köttet slutar och vad som är din ande och vad som är kött? Och här står vi var och en av oss som eviga lärjungar till den evige Gudens evangelium. Och vi ber om hjälp. Vi ber om Salomons visdom, men vi ber om Jesu kärlek. Hjälp oss för ditt namns skull. Låt oss slippa vara orsak att folk i kungssängen eller var vi är bespottar ditt namn och ser, se hur de inte älskar varandra. Döp oss med ödmjukhetens ande. Döp oss med kärlekens ande. Ge oss den fördragsamhet som kärleken har. Hjälp oss vår Gud. Om du inte går vidare med oss så är det ingen mening att vi går och bygger. Tack att du är nådig och barmhärtig. Och tack att du kommer att lyckas med ditt verk. I Jesu underbara namn. Amen.